Vi ska med tanke på att en del inte kan följa hela kursen tala lite grann om kapitel 20 redan nu, men inte så i detalj. Vi kommer tillbaka till kapitel 20 när vi har hunnit så långt i vår genomgång senare.
So we will start then with chapter 20 and read first of all verses 1 to 3.
Vi ska börja med att läsa vers 1 till 3 i kapitel 20. Och jag såg en ängel komma ned från himmelen. Han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för 1000 år. Och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom, på det att han icke mer skulle förvilla folken förrän de 1000 åren hade gått till ända. Därefter ska han återkomma lös för en liten tid.
One point which is crystal clear immediately in these first verses is
sak som är kristallklar här med en gång är detta,
is that the dragon is the devil himself.
Att med draken menas djävulen själv.
This you will remember was already clear in chapter 12.
Det blev klart redan i kapitel 12.
And just as the dragon is a symbol of the devil, so the chain and the key must be a symbol of something that binds the devil.
Precis som draken är en symbol för djävulen, så måste kedjan och nyckeln också vara en bild för någonting som binder draken.
Because a physical key and a physical chain would not hold the devil in check.
För en vanlig fysisk kedja och nyckel kommer ju inte att kunna binda denne onde ande.
In chapter 12, however, we read of the great war between Christ and the devil.
I kapitel 12 läste vi om det stora kriget mellan Kristus och djävulen.
And there we saw that the devil is cast down and loses his power over men.
Och där såg vi att djävulen kastades ned på jorden, förlorar sin makt över människorna.
Through the blood of the Lamb and the word of the testimony of God's people.
Till följd av lammets blod och Guds vittnesbörds ord.
And this fits very well with everything that the Bible tells us about the devil and his power.
Och det stämmer mycket bra med allt vad Bibeln säger om djävulen och hans makt.
The devil's power is directed, as we know from everywhere in Scripture, toward destroying the souls of men.
Djävulens makt är inriktad på detta, att fördärva människosjälar.
By leading them into sin, he gets men into his power.
Genom att förföra dem till synd så får han människorna i sin makt.
This is already made clear by the story of the fall in the book of Genesis.
Det görs ju klart redan i första Mosebok 3 i berättelsen om syndafallet.
When Jesus sent his disciples out to preach the gospel during his life here on this earth,
när Jesus sa åt lärjungarna att de ska ut och predika evangelium här på jorden,
and they came back to report to him on their experiences,
och när de sedan kom tillbaka och berättade om sina erfarenheter,
he said, I saw Satan fall as lightning from heaven.
Då sa han, jag såg Satan falla ned som en blixt från himmelen.
That also is very similar to what is said in Revelation chapter 12.
Det är också mycket likt det som sägs i kapitel 12 i Uppenbarelseboken.
And just as sin gives the devil his power over men,
det är som synden ger djävulen makt över människan,
so the forgiveness of sins robs the devil of his power.
Så berövar syndernas förlåtelse djävulen hans makt över människan.
As John says in chapter 12,
precis så som Johannes säger i kapitel 12,
that the accuser of the Christians can no longer accuse them because of the blood of the Lamb.
Att de kristnas åklagare inte längre kan anklaga de kristna på grund av lammets blod.
When we put all those passages together,
när vi nu ser alla dessa ställen på en gång,
and many others like them,
och många andra liknande ställen,
it becomes clear that the devil is chained and his power is limited.
Så blir det helt klart att djävulen är fångad i kedjor och hans makt är begränsad.
Whenever the gospel is preached fully and clearly and definitely in the world.
När helst evangelium predikas i sin fulla klarhet och renhet i världen.
The second point that we might take a closer look at is the matter of the 1000 years.
Det andra vi ska se närmare på, det är frågan om de 1000 åren.
It says that the devil was chains so that he might not deceive the nations until the 1,000 years come to an end.
Det står att han har, att djävulen har satt i kedjor så att han inte längre kan förvilla folken. Han är i kedjor ända till de 1,000 åren har gått till ända.
Now, it is necessary here to take a closer look at the original Greek text.
Nu måste vi se vad grundtexten här säger.
The word that is used here to describe the end of the 1,000 years is the same word, the same verb that is used by Jesus on the cross when he said it is finished.
Det verb som här är översatt med att åren har gått till ända, det är just det verb som används i samband med Jesu korsdöd, verbet som beskriver att hans verk är fullbordat.
There he said, it is finished.
Han sa ju på korset, det är fullbordat.
But he uses the perfect tense.
Där använder han perfektum.
The perfect tense in Greek indicates an action which is completely finished.
Perfektum i grekiskan anger en handling som är fullkomligt slutförd.
The tense which is used here, however, is not the perfect tense.
Men den verbform som används av samma verb här är icke perfektum.
And it is a tense which we don't have in English or in Swedish.
En verbform som inte finns i svenskan eller engelskan.
But it means a number of things.
Denna verbform betecknar flera olika saker.
It can refer to an action that begins to happen in the past, or that began to happen in the past.
Det kan avse en handling som började att äga rum i det förflutna.
Or an action which has happened in the past.
Eller en handling som har ägt rum i det förflutna.
And it's entirely possible to translate until the 1,000 years come to an end.
Och det är helt möjligt att översätta tills det att de 1,000 åren kommer till ett slut.
Instead of until they had come to an end.
Istället för att översätta tills de hade kommit till ett slut.
In other words, the millennialists always say,
kiliasterna säger med andra ord alltid så här,
the short time during which the devil is loose comes after the 1,000 years have come to an end.
Den korta tid under vilken djävulen blir fri igen, den kommer alltså då efter de 1,000 åren.
This really doesn't make a great deal of difference.
Det här spelar nu inte så stor roll.
But the Greek verb really talks about an action which can take place during the end times.
Men den grekiska verbformen visar att det är någonting som kan äga rum under sluttiden.
It can mean when the 1,000 years are coming to an end, the devil will be loose.
Det kan betyda att när de 1,000 åren närmar sig slutet, då blir djävulen lös.
Or it can mean the devil will be loose when the 1,000 years end.
Och det kan betyda att djävulen blir fri när de 1,000 åren redan har gått till ända.
What the meaning must be will have to be determined by the context.
Vad det egentligen betyder här måste avgöras av sammanhanget.
And we can't quite decide that until we look at the next section.
Och vi kan inte nu med en gång avgöra det förrän vi har sett det följande avsnittet här.
The next section is the one which is always used by the millennialists as the basic passage for their doctrine.
Det följande avsnittet används av kiliasterna som grundvalen för deras 1,000-årsrikeslära.
We will read those verses then from 4-6.
Så vi ska läsa verserna 4-6. Och jag såg troner stå där, och det satte sig på dem, det åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer. Dessa blev nu åter levande och fingo regera med Kristus i 1,000 år. De övriga döda blev icke levande förrän de 1,000 åren hade gått till ända. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det skulle vara Guds och Kristi präster och skulle få regera med honom de 1,000 åren.
You remember that on the basis of this passage the millennialists say,
på grundval av detta avsnitt säger kiliasterna,
that at the end of the great tribulation which lasts for 7 years,
när den stora vedermödan på 7 år har kommit till sitt slut,
Christ will return to this earth to set up his kingdom in Jerusalem.
Då ska Kristus komma tillbaka till jorden och upprätta ett jordiskt kungarike med centrum i Jerusalem.
He will bring with him then all the dead believers who were raised at the beginning of the great tribulation.
Och då ska han ha med sig alla de döda troende som hade uppväckts i början, strax före vedermödan.
The beginning of the great tribulation.
Ja. I början av stora vedermödan.
The rapture. I thought you could say what tricked me. Okay. And he will also bring with him those believers who were taken out of this world at the beginning of the great tribulation.
Ska också,
what did you say? The other thing. What tricked me?
Those believers taken once were, more. The first resurrection.
You remember that the first resurrection, according to the millennialists, takes place at the beginning of the time of the rapture.
Ja, den första uppståndelsen sker enligt kiliasterna i början, i samband med bortryckandet, det här hemliga uppryckandet.
And this rapture takes place at the beginning of the great tribulation.
Och detta bortryckande upp i skyn ska då ske i början av vedermödan.
So, and all these dead believers who were raised at the time of the rapture,
och alla de troende som var döda vid detta ögonblick när de rycktes upp, och som uppväcktes då,
and all the believers who were taken from this earth at the time of the rapture,
alla troende som hade ryckts upp då i samband med bortryckandet,
Jesus will bring with him to Jerusalem.
De tar han med sig då till Jerusalem när han kommer.
And to this world.
In i den här världen igen.
And then they will reign with him in Jerusalem.
Och så ska de regera med honom konkret påtagligt här i Jerusalem.
And that will last then for 1,000 years.
Och det ska vara just i 1,000 år.
Now let's look at the text.
Men låt oss istället se på texten.
John says that he saw thrones.
Johannes säger att han såg troner.
And on these thrones he saw the souls of men who had been beheaded.
Och han såg själarna av människor som hade halshuggits.
In other words, he did not see bodies that had been resurrected.
Han såg alltså inte kroppar som hade uppväckts från de döda.
But he saw the souls of men who had been persecuted and killed for their faith.
Utan han såg själarna tillhörande sådana människor som hade förföljts för sin tro.
And these souls lived and reigned with Christ during the 1,000 years.
Och dessa själar levde och regerade med Kristus under de 1,000 åren.
And this, he says, is the first resurrection in verse 5.
Och detta är detsamma som den första uppståndelsen, säger han i vers 5.
In this resurrection, the unbelievers had no part.
I denna uppståndelse har de otroende ingen del.
What the first resurrection is must be made clear from the Bible itself.
Vad menas då med den första uppståndelsen? Ja, det måste Bibeln själv få klargöra.
We remember that the book of Revelation was written by the Apostle John.
Vi ska komma ihåg att det är aposteln Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken.
And in the past 2 days we have often turned back to the Gospel according to St. John to gain help for understanding the book of Revelation.
Och vi har tidigare ofta gått tillbaka till hans evangelium för att se vad samma apostel menar i Uppenbarelseboken.
And in the 5th chapter of the Gospel according to St. John, we have a commentary on his remarks here.
Och i Johannes evangeliets 5:e kapitel får vi en kommentar till det här.
There Jesus also talks about 2 resurrections.
Där talar också Jesus om 2 uppståndelser.
In verses 25 to 29.
I verserna 25 till 29.
Now let us read those verses.
Sannerligen, sannerligen säger jag eder, den stund kommer, ja, den är redan inne, då de döda skulle höra Guds sons röst, och de som höra den skulle bliva levande. Ty så som fadern har liv i sig själv, så har han och givit åt sonen att hava liv i sig själv. Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Förundren eder icke över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna skulle höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott där skulle uppstå till liv, och det som har gjort vad ont där skulle uppstå till dom.
In verse 25, Jesus talks about a resurrection of dead people.
I vers 25 talar Jesus om en uppståndelse av döda människor.
These dead people come to life when they hear the voice of the Son of God.
Dessa döda människor får liv igen när de hör Guds sons röst.
And Jesus says that the hour is coming and now is when that will happen.
Och Jesus säger den tid kommer, ja, den är nu här när detta sker.
He says this is going to happen in the future.
Han säger det ska ske i framtiden.
But it is already happening right now.
Men det sker redan nu.
At this time when Jesus was talking, men were hearing the voice of the Son of God.
Nu i detta ögonblick när Jesus talar, då hör de Guds sons röst.
And when they heard the voice of the Son of God, these dead men came to life.
Och när de hörde Guds sons röst så blev dessa döda människor levande.
He does not say there that all those who hear the voice of the Son of God will come to life.
Han säger inte att alla de som hör Guds sons röst blir levande gjorda.
We might remember that when we get to verse 28 and 29.
Det ska vi komma ihåg när vi kommer till vers 28-29.
But it is clear that what Jesus is talking about is a spiritual resurrection.
Jesus talar här om en andlig uppståndelse.
You remember that Jesus often says in the Gospel according to St. John that
Jesus säger ofta i Johannes evangeliet.
When a man comes to light, to faith in him, then he has everlasting life from that moment on.
När en människa kommer till tro på Jesus Kristus, då har han evigt liv från det ögonblicket och framåt.
And you remember how he said at the time of the raising of Lazarus.
Och ni kommer ihåg vad han säger när han uppväckte Lazarus.
He that liveth and believeth in me shall never die.
Den som lever och tror på mig, han ska aldrig dö.
It is clear therefore that in the language of the Apostle John, the first resurrection is that resurrection which takes place when unbelievers hear the voice of the Son of God.
Det är alltså helt klart att i Johannes språkbruk menas med den första uppståndelsen det ögonblick när otroende genom att Guds röst de blir troende.
And through that faith come to life.
Genom tron kommer de till liv.
Here they have risen from spiritual death.
Då har de alltså uppstått från den andliga döden.
In verses 28 and 29 Jesus speaks of a second resurrection.
Men i vers 28-29 talar Jesus om en andra uppståndelse.
This resurrection he does not say is happening at the present time.
Den uppståndelsen sker inte, säger han, i nutid.
There he only says that the hour is coming.
Där säger han istället att den stund kommer.
In which all that are in the grave shall hear his voice.
Då alla som är i gravarna, alla ska höra hans röst.
In other words, he does not say all those people who are dead.
Här säger han inte alla de som är döda.
But all those who are in the grave.
Utan alla de som är i gravarna.
Some of those people in the grave, according to Jesus, are people who are alive.
En del av de som är i gravarna är enligt Jesus redan levande.
Because he that lives and believes in Jesus will never die.
För den som lever och tror på Jesus dör aldrig.
He keeps right on living even when his body is laid into a grave.
Han fortsätter att leva även när hans kropp ligger i graven.
He is only sleeping and waiting for the alarm to ring.
Han bara sover och väntar på väckarklockan.
And so all those who are in the graves will hear the voice of the Son of God and come out of the grave.
Så alla de som är i gravarna ska höra Guds sons röst och komma ut ur gravarna.
Those who have done good are going to rise to the resurrection of life.
De som har gjort vad gott där ska uppstå till livets uppståndelse.
Their bodies now will join in that life which their souls have always enjoyed during the time that their bodies were lying in the grave.
Nu ska deras kroppar förenas med deras själar och förenas med det liv som själarna har haft hela tiden som kroppen låg i graven.
Those who have done evil will rise to the resurrection of judgment.
Och de som har gjort ont, de ska uppstå till domens uppståndelse.
We might also say because of the parallelism.
Vi kan också säga till följd av parallellen.
That they will rise to the resurrection of death.
Att de ska uppstå till dödens uppståndelse.
They have never had life.
Eftersom de aldrig har haft liv.
During the time that their bodies were lying in the grave, their souls also did not live.
Medan deras kroppar låg i graven, så levde inte heller deras själar.
And when their bodies are raised, they will simply go with their souls into the second death.
Och när deras kroppar uppväcks, så ska kropparna förenas med deras själar i den andra döden.
This is really what John is teaching. Jesus is teaching in John chapter 5.
Detta är vad Jesus verkligen lär i Johannes 5.
And in the light of that, the words of John in verses 4 to 6 are not difficult to understand.
Och ljuset av detta är Johannes ord i Uppenbarelseboken 20, vers 4 till 6, inte svåra att förstå.
We remember that these words were written during a time of great persecution.
Vi ska komma ihåg att dessa ord har skrivits under en tid av svår förföljelse.
Many of the Christians were killed.
Många av de kristna dödades.
You remember Antipas, who was a martyr in Smyrna.
Ni kommer ihåg Antipas, som var en martyr i Smyrna.
And remember that John himself was in the island of Patmos because of the word of God.
Och ni kommer ihåg att Johannes själv hade förpassats till ön Patmos på grund av Guds ordsvittnesbörd.
We remember the fifth seal in which John saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of God.
Ni kommer ihåg det femte inseglet som handlade om de själarna till dem som hade halshuggits på grund av deras bekännelse, vittnesbördet om Jesus.
And here again he speaks of that same persecution.
Och här talar han återigen om samma förföljelse.
These people had been put to death by the persecutors.
Dessa människor hade dödats av sina förföljare.
It appears that they had been conquered by their enemies.
Det ser ut som om de hade besegrats av sina fiender.
But you remember in the seven letters to the seven churches, Jesus again and again promised that those who would hold fast to his word would conquer and have everlasting life.
Men ni kommer ihåg från de sju sändebreven att Jesus om och om igen lovar att de som håller fast vid hans ord, de ska övervinna och få evigt liv.
And what John is saying here is that even though our believing friends have been put to death for their faith,
och Johannes säger här att även om våra troende vänner har dödats till följd av deras bekännelse,
they are living and reigning with Christ.
Så lever de likväl och regerar med Kristus.
See, we begin to live and reign with Christ when we come to faith.
Till vi börjar att leva med Kristus och regera med honom i samma ögonblick som vi blir troende.
Many times in the book of Revelation, Jesus said that he has made us a kingdom and priests.
Många gånger har Jesus sagt i just Uppenbarelseboken att han har gjort oss till konungar och präster.
That we will be kings together with Jesus.
Att vi ska vara konungar tillsammans med Jesus.
To the world, it does not appear that a man is a ruler when he is put to death by the powers of this earth.
Men i världens ögon är det inte så att en människa är en konung och en regent när hon förföljes och dödas.
But by faith we know that what John says here is true.
Men genom tron vet vi att vad Johannes säger här, det är sant.
The souls who have died for their faith are living and reigning with Jesus.
De själar som har dödats på grund av tron, de är inte döda, de lever och regerar med Kristus.
There is nothing said here about reigning in Jerusalem for 1,000 years.
Här sägs inte ett ord om att regera i Jerusalem för 1,000 år.
And if we read this passage in the section in the context of the whole Bible, there is nothing difficult about it.
Om vi läser det här avsnittet i ljuset av hela Bibeln, så är det inget svårt med det alls.
One thing that we should look at especially also is verse 5.
Det vi särskilt bör titta på också är vers 5.
Which says that the rest of the dead did not live until the 1,000 years come to an end.
Som säger att de övriga döda levde inte förrän de 1,000 åren hade gått till ända.
So often we want to read that as though they did start living again when the 1,000 years did come to an end.
Ibland läser man det här som om det skulle betyda att de börjar leva igen när de 1,000 åren hade gått till ända.
But when the unbelieving dead are raised, they do not begin to live again.
Men när de otroende döda uppväckes, då börjar de inte att leva igen.
Jesus said the believers are raised to the resurrection of life.
Det är de troende som uppväckes till livets uppståndelse.
But the unbelievers, those who have done evil, are raised to the resurrection of death.
Men de otroende, de som har gjort ont, de uppväckes till dödens uppståndelse.
They will never live through all eternity.
De kommer inte leva i all evighet.
That does not mean that they will go out of existence.
Det betyder inte att de inte kommer att existera.
That does not mean that they will not feel the torment of hell.
Det betyder inte att de inte kommer att känna plågorna i helvetet.
In the biblical definition of death,
den bibliska definitionen av döden,
is separation from the blessings of God.
Är separation ifrån Guds välsignelser.
When a man is physically dead, he is separated from the physical blessings of God.
När en människa dör den lekamliga döden, så skiljas hon från Guds himmliga välsignelser.
When he is spiritually dead, he is separated from the spiritual blessings of God.
När hon är andligt död, så är hon skild ifrån Guds andliga välsignelser.
When he is eternally dead, he is separated from the eternal blessings of God.
När hon är evigt död, så är hon skild från Guds eviga välsignelser.
So when it says here that the rest of the dead did not live until the 1,000 years come to an end, that
så när det här står att de övriga döda levde icke förrän de 1,000 åren hade gått till ända.
That does not mean that they did come to life when the 1,000 years came to an end.
Så betyder inte att de blev levande när de 1,000 åren hade gått till ända. I think the Swedish translation is a bit confusing here. Vi kanske skulle säga någonting om den svenska översättningen här. Kyrkobibeln har de övriga döda blev och icke levande. Man kunde översätta de övriga döda levde icke.
Levde icke would be better.
Det är mycket bättre. Och även, I think also in verse 4, i vers 4 så står det i slutet där: dessa blev och nu åter levande och fingo regera med Kristus i 1,000 år. Jag tror man kan översätta dessa levde och regerade med Kristus i 1,000 år.
Yes, our English translation has the same confusion. It says the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished.
Och så den engelska har pissat in det här nu igen och nu åter som inte.
And the word again is not in the Greek.
Ordet återigen finns inte i den grekiska grundtexten.
When the Bible says that Michael, the daughter of Saul, had no children until the day of her death.
När Bibeln säger att Mikael, Sauls dotter, inte hade något barn fram till hennes död, eller hur översätter man han till, till dess att hon var död.
That does not mean that she had children after she died.
Så betyder inte det att hon fick barn efter det att hon hade dött.
It means simply Michael, the daughter of Saul, never had any children.
Utan det betyder helt enkelt att Sauls dotter Mikael aldrig fick några barn.
And here too, it's entirely possible, completely aside from the context, also to read, the rest of the dead never came to life again.
Därför kan man mycket väl också här översätta, de övriga döda levde aldrig igen.
And only the believers have a part in the first resurrection.
Bara de troende har del i uppståndelsen, livets uppståndelse. Alltså, fick ni det klart för i vers 5 här, det stod, de övriga döda levde icke förrän, detta förrän skapar bland intrycket, alltså levde de därefter. Men detta förrän har inte den innebörden.
Because they were cast into the second death.
De kastades i den andra döden.
This becomes also very clear in verse 6.
Det blir också helt klart av vers 6.
Where John says, blessed is the Holy One who has a part in the first resurrection.
Där Johannes säger, saliga är det heliga som har del i den första uppståndelsen.
Upon these people the second death does not have any power.
På dessa människor har inte den andra döden någon makt.
But they will be priests to God, of God and of Christ, and will reign with him 1,000 years.
Utan det ska vara Guds och Kristi präster och ska få regera med honom de 1,000 åren.
And you remember how often we already have commented on this, that John says that we live and reign with Christ right now.
Och vi har ofta påpekat hur Johannes i Uppenbarelseboken om och om igen påpekar att vi lever och regerar med Kristus just nu.
And even our death will not make any change in that.
Och inte ens vår lekamliga död gör någon förändring i det avseendet.
Now the only question now is, what is meant by the 1,000 years?
Men nu är frågan, vad betyder de 1,000 åren?
The millennialist insists that this you must read literally.
Så säger kiliasterna, det här måste du ta bokstavligt.
We would say, well now we want you to read this literally when it says that the souls were reigning with Christ.
Så svarar vi vill att du ska läsa denna text bokstavligt när det verkligen står att det var själarna till dessa människor som uppväcktes.
Don't you bring any bodies in here.
För inte in några kroppar här när det talas om själarna.
And don't talk about a reign on earth.
Och tala inte om ett regerande på jorden.
Because there isn't a single word of that in the text.
För det finns inte ett enda ord om det i själva texten.
It is pure imagination from beginning to end.
Det är bara inbildningar från början till slut.
But what is it? What are the thousand years then?
Men vad innebär då de tusen åren?
We said that we must work the book. We must translate, interpret the book of Revelation the way we work a crossword puzzle.
Vi sa att man kan studera Uppenbarelseboken på samma sätt som man försöker lösa ett korsord.
It ought to be clear to everyone that the living and reigning with Christ. Everyone who reads the Bible, that living and reigning with Christ begins in the moment of a man's conversion.
Det står helt klart för alla som läser Bibeln att regerandet med Kristus och levandet med, att leva med Kristus, det börjar i samma ögonblick som man blir troende.
For such people, the moment of death is not important.
För sådana människor är dödsögonblicket inte särskilt viktigt.
That's just a momentary experience that comes to them.
Det är bara en ögonblickserfarenhet som kommer till dem.
And their souls will their bodies will still die.
Kroppen dör,
but their souls will keep right on reigning with Christ during all the time that they are dead.
Men själen fortsätter att leva precis som förut med Kristus fast den kroppen dog.
At the end of that time, the bodies also will be raised.
Men till slut så kommer också deras kropp att uppväckas.
This is now the second resurrection.
Det är den andra uppståndelsen.
So the thousand years during which the soul lives and reigns with Christ,
så de tusen åren under vilka själen lever och regerar med Kristus,
begins in the moment of a man's conversion,
börjar i omvändelseögonblicket.
Or if you want to emphasize the idea of soul,
om du vill betona tanken på själen,
you could say that that moment begins at the moment of a believer's death.
Så kan du säga att det ögonblicket börjar när den troende dör.
And the time of the souls living and reigning with Christ comes to an end when the body is once more raised to also to live and reign with Christ.
Och själens tusenåriga regerande med Kristus kommer till slutet när också hans kropp uppväckes och förenas.
So the thousand years for every individual Christian is the time between his conversion or his death on the one hand.
Så de tusen åren omspänner tiden för tidpunkten för omvändelsen eller när den troende dör.
And on the other end, the resurrection of his body.
Och fram till tidpunkten då hans kropp också uppväckes.
For this is the case for the individual Christian.
Så är det för den enskilde kristne.
For the church, the thousand years.
Men för hela församlingen är de tusen åren.
Is the time between the conversion of the first Christian.
Tiden från den första kristnes omvändelse.
Or the death of the first Christian.
Eller den första kristnes död.
And the time of the resurrection of all flesh.
Och fram till uppståndelsen av allt kött.
So we might say the thousand years are simply the period of the New Testament.
Så vi kan enkelt säga att de tusen åren är helt enkelt den nytestamentliga tiden.
This is the period during which Jesus sent his disciples out into all the world to preach the gospel to every creature.
Det är den tid under vilken lärjungarna enligt Jesu befallning ska ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.
And as long as that thousand years is carried, as long as that gospel is carried out into the world,
och så länge detta evangelium förs ut till världen,
the devil is wearing a chain.
Så bär Satan en kedja.
Only when the church begins to drift away from the gospel,
bara då när församlingen driver bort ifrån evangelium,
does the devil get back some of that power which he has lost?
Då får djävulen tillbaka en del av den kraft som man har förlorat.
And the Bible teaches us very clearly that toward the end of the world there will be a great falling away from the faith.
Och Bibeln lär oss helt klart att vid världens slut så kommer det bli ett stort avfall ifrån evangelium.
When we look into the church situation of our time,
och när vi ser på kyrkans situation idag,
it must almost seem as though we are living in that period.
Så tycks det oss som vi lever i denna endtid.
In past times in church history,
i det förflutna i kyrkans historia,
All Christians still held to some of the fundamental doctrines of the Christian faith.
Så höll alla kristna fast vid de grundläggande kristna troslärorna.
Even the Roman Catholic Church,
till och med den romersk-katolska kyrkan,
still taught the deity of Christ,
lärde alltjämt Kristi gudom,
and the doctrine of the vicarious atonement,
och läran om den ställföreträdande försoningen,
even though it was hidden under many false doctrines,
även om det var dolt av en rad falska läror.
Oh, there was a time when all Protestants believed in the vicarious atonement.
Det fanns en tid när alla protestanter trodde på Kristi ställföreträdande gottgörelse.
They might have taught false doctrine side by side with that doctrine.
De kan ha lärt falska läror sida vid sida med den läran.
But they all believed that Jesus was the Son of God who had died for our sins on the cross.
Men de trodde alla att Jesus var Guds son som hade dött för våra synder på korset.
And there was a time when any Lutheran who would have denied the deity of Christ would have been excluded from the Lutheran Church.
Och det fanns en tid när en lutheran som hade förnekat Kristi gudom, då skulle han omedelbart ha uteslutits ur kyrkan.
The most liberal Lutheran church we have in America is the LCA.
Den mest liberala lutherska kyrkan i Amerika är LCA, lutherska kyrkan i Amerika.
About 25 years ago,
för ungefär 25 år sedan,
the LCA expelled a man for denying the resurrection of Christ.
Så uteslöt LCA en person som förnekade the deity, som förnekade Kristi kroppsliga uppståndelse.
It is impossible to imagine that happening in 1977.
Det är omöjligt att tänka sig att det kan ske nu 1970.
Because today there are many pastors in the LCA who deny the physical resurrection of Christ.
Ty idag är det många präster i denna kyrka som förnekar Kristi kroppsliga uppståndelse.
And you know that the situation in Sweden is very much like that also.
Och du vet att situationen i Sverige är ganska lik denna situation.
We in our day are seeing a drifting away from the gospel in all denominations.
Vi ser idag hur man glider bort ifrån evangelium inom alla samfund.
And as we saw, only the preaching of the gospel really can hinder the devil in carrying out his purpose.
Och som vi har sett, evangeliet i rena predikan är det enda som hindrar Satan från att utföra vad han vill.
So what John is saying here is that toward the end of the New Testament period, there will be a loosing of Satan.
Så vad Johannes här säger är att i slutet av den nytestamentliga perioden så kommer Satan att göra sig fri från bojorna.
And he again will deceive the nation.
Och han ska återigen förvilla nationerna.
And this is the short period which will finally end with the second coming of Christ.
Det är den korta period som till slut bringas till ett slut genom Kristi andra återkomst.
And then the devil will be cast into hell forever.
Och då ska djävulen kastas i helvetet för alltid.
And will never be loose again.
Och då ska han aldrig mer kunna göra sig fri.
I think that's the most important comment, I think, on that chapter. Are there any questions, maybe?
Vi kanske inte hinner säga mer nu om början på kapitel 20 och denna villfarelse och jordens tusenårsrike. Räcker det här för har ni någon fråga?
Vi får översätta versen 5 där inom parentesen 1917. De övriga döda blir icke levande under de tusen åren.
Can you give a translation of verse 5? You see here in the Swedish. De övriga döda blevo icke levande.
Ja, yeah, blevo icke levande.
Förrän de tusen åren hade gått till ända.
That's not good. It says the rest of the dead did not live until the 1,000 years were finished.
Ordagrant så står alltså resten av de döda levde inte förrän de 1,000 åren hade gått till ända.
And that simply means the rest of the dead never lived.
Och det betyder helt enkelt att resten av de döda kom aldrig till liv.
Because even their resurrection is not a resurrection to life.
För också deras uppståndelse är icke en uppståndelse till liv.
But the resurrection to eternal death.
Utan en uppståndelse till evig död. Arne?
Jo, jag
bara
tänkte då den sista satsen är detta är den första uppståndelsen. Det syftar då på, det skulle egentligen stått efter den fjärde versen.
And then the last sentence here. this is the first resurrection. This is not for this.
No, that's for verse 4.
Ja. Det syftar tillbaka på vers 4 på alla själarna där. Det är därför man har satt inom parentes, för det andra i början på vers 5 är en inskjuten sats där.
See, that's why we
påpekar att de andra får aldrig liv.
Nej, det är många, many misunderstands and think that the end here is to this, the rest of the.
That's right. That's why we read John 5, you know.
Ja, för att vi skulle få det där klart så läste vi Johannes evangeliet femte kapitel.
Where he talks about the first resurrection, which takes place while Jesus is preaching here on this earth.
Där Jesus talar om den första uppståndelsen som äger rum medan Jesus predikar här på jorden. Någon annan fråga? Då kanske, maybe we go
to the back.
Där, då går vi tillbaka där vi slutade igår till kapitel 13 om de båda vilddjuren.
In chapter 12, you remember, we had the picture of the devil seeking to destroy Christ and the church.
Ni kommer ihåg att vi i kapitel 12 hade bilden av djävulen som försökte förstöra den kristna församlingen.
When he failed to destroy the man child who was born from the woman with the seven stars.
När han misslyckades att uppsluka och fördärva det barn som hade fötts av kvinnan med kronan med 12 stjärnor.
Then he tried to destroy the church.
Så försökte han istället fördärva församlingen.
What John teaches us here in symbolic language,
vad Johannes här lär med symboliska uttryck,
is the same thing that Jesus taught when he said the gates of hell shall not prevail against the church.
Är det samma som Jesus sa när han sa att helvetets portar ska icke bli henne övermäktiga.
In chapter 13 we read of two other great enemies of the Christian faith.
I kapitel 13 läser vi om två andra stora fiender till den kristna kyrkan.
John first says that he saw a wild animal come out of the sea.
Först så såg Johannes ett vilddjur som kom upp ur havet.
And it had 7 heads and 10 horns.
Det hade 7 huvuden och 10 horn.
And in verse 2 he says that this beast was like a leopard and had feet like a bear and a mouth like a lion.
Och i vers 2 så står det att det liknade en panter. Det hade fötter som en björn, gap som ett lejon.
Vision is very similar to a vision which the prophet Daniel describes in his book in chapter 7.
Den här synen liknar mycket den syn som Daniel hade enligt Daniel 7.
There he saw 4 animals.
Där såg Daniel 4 djur.
The first animal was a leopard.
Den första var en panter.
The second was a bear.
Den andra en björn.
The third was a lion.
Den tredje ett lejon.
And the third, the last one he simply says is a great and terrible beast.
Och den sista det var, sa han, ett stort och förskräckligt djur.
And it is very clear from the context in Daniel 7.
Det är helt klart från sammanhanget i Daniel 7.
That Daniel is speaking about the great world empires as enemies of God's people.
Att Daniel talar om de stora världsrikena som fiender till Guds folk.
And in the against that background, it is possible for us also to read this as a symbol of the great political enemies of God's people.
Och mot den bakgrunden är det också möjligt för oss att förstå dessa bilder som symboler för de stora politiska makterna och deras fiendskap mot Guds folk.
The civil governments which have done a great deal of harm to God's people.
De politiska makterna som har staterna som har gjort mycket ont mot Guds folk.
The one thing which is crystal clear is that this beast is an enemy.
Vad som är helt klart är att detta vilddjur ur havet är en fiende.
In verse 7 it says that this beast makes war against the saints and overcomes them.
Det står i vers 7 att den är fiende för krig mot de heliga och att han övervinner dem.
We are told also in verse 5 that power is given to the beast to exercise for 42 months.
Och vi får också veta i vers 5 att han har fått makt för 42 månader.
You remember in chapter 11, we were told that the 42 months is the time during which the Gentiles tread step on the city of God and the temple.
Och ni kommer ihåg från kapitel 11 att det 42 månader eller 3,5 år, det är alltså den tid när hedningarna förtrampar förgården och Guds Jerusalem.
The greatest enemy, enemy of the early church, of course, was the civil government of the city of Rome.
Den största fienden mot församlingen den första tiden, det var ju romarriket.
And again, civil governments have made war on the saints of God.
Om och om igen har politiska stater fört krig emot Guds folk.
We might think, for example, of the massacre of the Huguenots in France.
Vi kan till exempel tänka på massakern av hugenotterna i Frankrike.
The persecution of the Salzburgers in Germany.
Och förföljelsen av Salzburgarna i Tyskland.
And in our own time, the persecution of the Christians in countries like Russia.
Och i vår tid förföljelsen av kristna i länder som Ryssland.
And other communistic countries.
Och i andra kommunistiska diktaturer.
All of these are examples of the fulfillment of this prediction of the Apostle John.
Allt detta är exempel på uppfyllelser av denna profetia hos Johannes.
That there would be great enemies with great authority who would fight against God's people.
Det ska uppstå stora fiender med stor auktoritet som ska kämpa mot Guds folk.
Another thing that might be kept in mind is the word which is translated power in our Greek, in our Swedish Bible.
En annan sak som vi ska se på är det ord som översätts med makt här i den svenska översättningen, men det kanske vi ska fortsätta med efter rasten.
We can probably finish it.